En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hallå allesammans, ni lyssnar på podden Kungligt med mig Maria Bjaring
och Jenny Alexandersson. Hallå.
Hallå, hej. Idag kommer det, Jenny.
Ja.
Ja, vi ska ha ett frågeavsnitt, det vill säga vi ska ta upp en drös frågor som vi har fått in till Kungligt. Men först, Jenny, vet du vad som har hänt?
Ja. Nej, menar jag.
jag vet redan, oavsett vad du ska säga. Vi har nu i dagarna omkring, vi har, alltså jag tror, jag är inte 100, men jag tror det är 15 miljoner lyssningar på den här.
Ja,
gången.
Men jag såg det.
Alltså det är en siffra som inte går att ta in.
Nej, men tänk dig 15 miljoner klick på podden. Otroligt.
Ja.
Kul.
Ja, det är verkligen, verkligen roligt.
Ja.
Och det är så himla roligt också att få in alla de här frågorna vi får. För det är ju så här att jag har ju ibland frågor till dig som jag ofta liksom tar upp i podden. Men det kommer ju, när att lyssnarna kommer med sina frågor så är det ju frågor som i alla fall jag aldrig har tänkt på. Mm. Men som är så här, åh, det där är ju jättekul och så. Och jag har en hel drös såna idag. Vi ska börja med en fråga från Linnea. Är Carl den 16 Gustav den som suttit längst på tronen i Sverige? Och fråga nummer två från Linnea, varför har Sverige kvar ett kungahus idag?
Mm. Ja, ingen regent i Sveriges historia har suttit lika länge på tronen som vår nuvarande kung. Han passerade Magnus Eriksson som satt på tronen på medeltiden 1319 till 1364. Det var 44 år, men det har kungen passerat. Kungen har ju faktiskt firat 50-årsjubileum. Kung Bhumibol i Thailand, han var monark i 70 år innan han avled 2016. Drottning Elisabeth, hon satt 70 år och 214 dagar. Franska kung Ludvig den 14. Han blev faktiskt kung redan när han var 4 år gammal. Så hans rekord är då 72 år och 110 dagar på tronen. Från 1643 till 1715. Det är ju alla tiders rekordnotering. Än så länge.
Men jag har svårt 50 år, kung, det är lång tid.
Ja, sen har jag... Frågan är om man kan slå 72 år. Jo, why not liksom? Men det är ju ett rekord att sträva efter, absolut. Men när det gäller då kungahusets vara eller icke-vara, det är ju då en omdebatterad fråga. Kungahus runt om i Europa har både fallit och stått stadiga. Flera länder har i oroliga tider då gjort sig av med sina kungahus. De har gått från monarkier till republiker. Bland annat Grekland, Albanien, Frankrike. Även om det är ett tag sedan nu. Några av de äldsta monarkierna i världen. Det är faktiskt Japan, Oman, Kambodja och Marokko. Också det brittiska. Och så ska vi lägga till svenska, danska och norska. Vi har ju 1000-årig historia för vårt kungahus. Att vi har kvar ett kungahus, det har nog mycket att göra med att vårt kungahus, det här är bara min teori. Du får hoppa in här, Maria, om du tänker annorlunda, men vårt kungahus har ju faktiskt anpassat sig efter moderna tider. Kanske också för att man inte haft något val. Men tack vare det så har vi fortfarande en kung och om ett tag en drottning då som statschef. Mm. Men vi har ju då en regent utan politisk makt och det är det som är eftergiften. Regenten har bara ceremoniella uppgifter.
Mm. Ska vi gå vidare?
Mm.
Det kommer en fråga från Gunn-Britt. Och först så skriver hon hej och tack för ert fina program. Tack själv.
Tack själv.
Hon undrar, Jenny, du som var i konserthuset under Nobelprisutdelningen, reagerade du på att drottning Silvias håruppsättning låg lite för långt ner i nacken och fastnade i bakstyckets kristaller? Var det därför hon gjorde ett tillägg med en scarf över axlarna för att inte förstöra sin frisyr? Jag tycker nämligen att det började hänga lite av håruppsättningen i nacken under prisutdelningen. Vilket var skarpsynt.
Jo, men det är faktiskt många som har lagt märke till det.
Är det så?
Och jag också. Och jag vet inte, men jag tror att den här teorin är mycket sannolik. De här små paljetterna och stenarna då på drottningens klänning, ja, de fastnade i frisyren och drog loss små slingor då när hon rörde på huvudet. Och jag tror att den här teorin stämmer, att sjalen då faktiskt skyddade håret och frisyren. Mm. För den låg precis då liksom under den här, drottningen hade en ganska tjock stor valk.
Mm.
Så att det skyddade då från att dra loss de här hårslingorna.
Vi tar en fråga från Aska. Var döptes Harry och Meghans dotter? Sonen döptes i England, men jag har inte sett några bilder från dotterns dop i England. Var den brittiska kungafamiljen med på dopet?
Mm, så vitt vi vet så döptes Lille Betty i Los Angeles. Amerikanska tidningar har rapporterat om att det var en familjefest, att Harry och Meghan höll tillställningen väldigt privat, bara för de närmaste. Så gjorde man i och för sig även med Archie när han döptes i London. Då var det bara de närmaste som fick vara med, då, till skillnad från andra kungliga dop som kanske varit något mer öppna. Man har då liksom låtit allmänheten få se någon bild och sådär. Sen är det skillnad på kungliga dop i Sverige som är publika, eller man har liksom haft det som tradition att folk får ta del av det. Man låter pressen också sitta med in i kyrkan och så vidare.
Mm, du var ju med senast på prinsessan Ines dop, kom jag ihåg.
Jättetrevligt.
Ja.
Men i Storbritannien så har man det mer, alltså det är mer stängda dörrar där.
Mm.
Ja.
Nu ska vi se, och sen så har vi en till fråga från Aska. Har nuvarande svenska kungafamiljen skänkt kläder eller andra föremål till Livrustkammaren? Apropå deras pågående hattutställning, eller är det möjligen efter deras dödsfall som arvingarna lämnar över föremål till Livrustkammaren? Hur kan det komma sig att de har så många kungliga föremål?
Just när det gäller den här utställningen om kungliga hattar, så då gissar jag att hattarna faktiskt är utlånade till Livrustkammaren, för många av dem kan ju prinsessan Sofia och prinsessan Kristina fortfarande använda. Jag vet faktiskt inte hur många föremål eller när föremål lämnas över. Jag tror att det beror lite på fall till fall. Mycket handlar nog om det är ett plaggligt föremål som man anser då är viktigt nog att liksom ha med, visa upp för allmänheten i en utställning.
Vad kan kriterierna för det vara?
Vågar inte ens ge mig på det. Men det är klart att har man varit i Livrustkammaren, man ser, det finns ju liksom rustningar och kläder och annat som har sånt enormt stort värde och som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Så att jag tror att det sker en dialog hela tiden kring saker och ting som skulle kunna ingå i samlingarna.
Vi tar en fråga från en lyssnare som kallar sig Birken. Nu var Chris O'Neill på Nobelfesten, banketten, men håller han sig i skymundan här i Sverige? Vad gör han om dagarna? Jobbar han, och varför vill han inte ha någon kunglig titel?
Nej, men det här är ju ett aktivt val. Chris har tackat nej till en prinstitel. Han vill hålla på med sina affärsföretag, eller sina företag. Vi har inte sett honom så mycket i offentligheten sedan han flyttade hem, förutom ett antal tillfällen då, och Nobelbaketten var ju en av dem.
Du har ju sett honom på stan.
Ja, jag har sett honom på stan. Men så sent som förra veckan då så kom EFN med en intervju med Chris. Det är ju en ekonomikanal, så det handlar såklart mycket om ekonomirelaterade frågor. Det var inte så överraskande att han var med just där, det tycker jag inte. Han vill nog mer hålla den profilen i samband med mediaframträdanden och sådär. Men han berättade då om sitt eget bolag, Belgravia Advisors. Så han arbetar ju med den verksamheten. Och sen så arbetar han ju också med prinsessa Madeleines bolag.
Min län, ja.
Som gör hudvård, mycket då riktade till barn och unga. Där har han haft en mycket aktiv roll. Han har ju rest med prinsessan till Tyskland och Österrike och Schweiz och sådär. Men sen har de ju också 3 barn. Så att det är ju så här,
som är ju fortfarande ganska små, måste
ja,
man ju säga.
Som behöver sina föräldrar och sådär.
Mm.
Och så är det mycket resor i jobbet, så att han har fullt upp.
Och gällande det här med kungliga titeln, han fick ju frågan i den här intervjun om han ångrar att han tackade nej till sin prinstitel. På det svarar han nej, men jag tänker också så här, han kan inte svara ja, jag ångrar mig.
Nej, det kan han inte säga.
Nej, det kan han inte göra.
Och jag tror inte han ångrar sig heller.
Nej.
Och det framkom ju också i intervjun att han förstår faktiskt 40-50% i en konversation av svenska.
Mm.
Bra.
Och det kom ju fram i den här intervjun att han sa då att lyssna tycker han är ett bra sätt att lära sig ett språk. Men jag håller inte riktigt med om det. För jag levde i en fransktalande miljö under några år. Och det var först när jag förstod väldigt mycket. Förutom när det var så här högintellektuella samhällsdiskussioner, då zoomade jag ut. Det var för svårt. Men det var först när jag själv började prata som jag tyckte att det liksom, man bröt isen. Men han sa ju att de talade ju tyska bland annat när han var liten. Och det tycker han har hjälpt honom lite med. Att liksom förstå svenskan. Mm. Men svenska är ju ett svårt språk. Någonting annat kan man ju inte säga.
Verkligen. Bra gjort ändå, Chris.
Ja, verkligen. Vi tar en fråga. Det här är från en person som är anonym. Vad för frågor skulle till exempel kronprinsessan, alltså Victoria, kunna driva som är politiska men inte direkt mjuka? Vatten, fiskeri eller barnfrågor med mera. Finns det några tunga frågor i debatten som hon skulle kunna sätta sitt strålkastarljus på utan att det skulle bli uppror?
Nej, det finns inga politiska frågor som kronprinsessan Victoria kan driva. Ingen i kungafamiljen kan göra det. Absolut inte regenten och tronföljaren. Enligt grundlagen, successionsordningen, så har hon inte rätt att uttala sig politiskt. Men idag så betraktar man inte riktigt miljö och klimat som politiskt utan mer allmänmänskligt. Det är ju någonting som angår varenda person på den här planeten. Mm.
Vi har ju pratat om det här tidigare i podden och då nämnde du att man kan tala om frågor, såna frågor, men man kan liksom inte påtala så här borde vi göra eller det här ska vara ett program för att, utan mer liksom kanske i det nya klimatet att belysa det och att vi har en utmaning världen.
Ja. Hon kan inte säga någonting om den svenska klimatpolitiken eller påpeka att en lag är fel eller någonting.
Och sen så kommer personen med en till fråga här. Hur tror ni Victoria kommer bli som regent? Har vi redan börjat se den personen eller kommer hon att bli ännu mer formell? Som ni tog upp i podden onsdag den 13 november så har hon ju blivit mer tränad och bättre på att hantera media under de senaste 10-15 åren.
Ja, jag tycker jag kan se redan nu att hon skapar lite avstånd till medier på det viset. Hon svarar mer statsmannamässigt på frågorna. Hon håller dem på långt avstånd från det privata. Det känns som en naturlig utveckling, absolut. Samtidigt så är hon ju som hon är med sin personlighet. Hon är väldigt ändå vänlig och varm. Och det skiner ju igenom, tack och lov, får man ju säga. På ett ganska charmigt sätt. Så jag tror ju att hon då som framtida regent... hon kommer vara mer tillgänglig och närvarande kanske på det viset. Men sen kommer vi kommer se en förändring hos henne. Hon behöver sätta upp den här gränsen för att kunna ta den här rollen som statschef.
Vad då gräns? Var kommer den flyttas någonstans?
Om man till exempel kollar på kronprinsessan, om vi låter säga 15-20 år tillbaka i tiden, så var hon ju...
För du träffade ju henne då och du har ju varit hovreporter i över 20 år.
Ja.
Så du har ju verkligen sett den här förändringen.
Absolut. Hon var ju mycket mer tillgänglig, varm, pratade på ett mer frispråkigt sätt. Mer som en kompis slash bekant med medierna. Det skulle hon aldrig göra idag på det viset. Mm.
Och du tänker att den gränsen kommer flyttas än mer när hon blir regent då? Alltså lite mer distanserad, är det så du menar?
Ja, jag ser den förändringen nu och kanske att, ja, eller jag tror att det kommer bli ännu mer då den dag hon blir regent. Samtidigt så tror jag hon kommer behålla hela sin personliga, charmiga sätt att agera liksom.
Men jag tänker, den dagen hon blir regent så kanske också andra förhåller sig till henne på ett annat sätt. Eller tror du att det är redan så? Jag tänker, det kan ju också påverka hur andra är mot den.
Ja, det har du helt rätt i. Det kommer bli en förändring där också.
Och hur kommer den förändringen att bli, tänker du? Är det skillnad? Kommer personalen att förhålla sig på ett annat sätt? Eller är människor, allmänhet, media?
Det ligger så mycket symbolik i att bli Sveriges regent och statschef. Det ligger mycket status i det. Det är klart att folk kommer behandla henne på ett annat sätt. Personalen och sådär. Så är det ju. Och också omgivningen. Inte hennes närmsta vänner och bekanta. Alltså det är ändå hennes frizon. Men det är klart att, för jag ser ju också... När jag reser med henne och när jag reser också med kungaparet, att när det kommer en person som är statschef, det finns en annan pompa och ståt, ett annat protokoll, ett annat sätt att hantera en sån person och möta en sån person. Så den förändringen kommer ju ske.
Okej, vi går vidare. Här är en fråga. När kungligheter reser långt, som exempelvis till Japan eller Australien, är det statsflyget som sköter de resorna eller använder man kommersiellt flyg fast högre klass? Business class, första klass, frågetecken.
Man reser faktiskt ganska ofta reguljärt. Det är sällan man använder statsplanet. Det är klart att det händer, men sällan. Victoria och de andra i kungafamiljen, de sitter alltid på första raden längst fram. De går på planet sist och de går av först. Och det handlar ju om säkerhet och det handlar om att man vill inte uppehålla de andra passagerarna för mycket. Och under flygresorna, då sitter de ju och läser på om platsen. De ska till människorna de ska möta. Det blir tid för att studera verkligen. Men...
Ja. Och passa på att vila också gör de ju.
Ja, för under statsbesök och andra resor, då är schemat minutanpassat. Det finns inte så mycket tid för att vila, så då är ju transportsträckorna bra för det.
Ja, och också när det är så långflyg.
Mm.
Ja. Okej, vi tar en ny fråga och den är: vilken roll har kungen som ordförande i utrikesnämnden och hur påverkar han Sveriges utrikespolitik i praktiken?
Jag tror inte han påverkar så mycket utrikespolitiken i praktiken. Han är ordförande i utrikesnämnden och det är ju ett samrådsorgan mellan riksdag och regeringen. Det består av talmannen, 9 ledamöter från riksdag då och 9 suppleanter. Det är regeringen som sammankallar utrikesnämnden. Och i grundlagen så står det då att regeringen ska fortlöpande hålla utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållandena som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs. Det här är ju mer ett utmärkt sätt för kungen och kronprinsessan att hålla sig informerade, med andra ord.
För de är med båda två på de här mötena?
Ja, inte alltid, men ganska ofta. Så det handlar inte om att kungen kan påverka utrikespolitiken på något sätt.
Vi ska ta en fråga från Miranda. Jag vet att vi hade ett tidigare avsnitt. Kommer du ihåg den här mejlfrågan vi fick som var så himla spännande? Den kom ju från några elever i årskurs 1.
Ja,
kommer du ihåg den? När det gäller tronföljden och om det var trillingar och liksom vem
det.
Ja. Det här är något liknande. Fråga. Miranda skriver så här: jag har funderat på en sak i samband med ändringen av vintertid och sommartid. Vad händer om en kunglig arvtagare, alltså en arvtagare, väntar tvillingar och tvillingarna föds under timmen när klockan ställs tillbaka till vintertid. Häng med här nu, Jenny. Säg att tvilling nummer 1 föds 02.40. Klockan 02.59 dras klockan tillbaka och blir 02.00 igen. Och klockan 02.10 föds tvilling nummer 2. På pappret kommer tvilling nummer 2 vara äldst, tvilling nummer 1 yngst. Men i verkligheten är ju tvilling nummer 1 hela 30 minuter äldre än sitt syskon. Vem blir arvtagare till tronen? Hon skriver också: i mitt exempel spelar inte kön någon roll, båda lika stor rätt till tronen oavsett kön. Alltså, hon säger så här: detta kan ju tyckas otroligt, men det har hänt. Och det var inte ett kungapar, men hon skickade med en länk till en artikel på Aftonbladet. Ja. Jag gick in och tittade på den och då var det precis detta som hade hänt då. Säger successionsordningen i Sverige eller i andra länder något om vem som kommer först enligt juridisk klockslag eller fysisk bemärkelse? Eller vad skulle hända om det var en timmes fördröjning och båda föds exakt 02.30 juridiskt?
Alltså jag, otrolig fråga.
Ja.
Nej, men så här.
Lycka till.
Man kan ju resonera i juridiska och medicinska termer, eller mening liksom. Okej. Äldst är alltid det barn som föds först i verkligheten. Även om klockan råkar visa samma eller ett senare klockslag på grund av en tidsomställning. På sjukhus, förlåt, det är min förkylning som späcker. På sjukhus och i folkbokföring så registreras födelser i exakt kronologisk ordning. Och vid juridiska frågor om det har med ålder eller arv och sånt där att göra, så är det födelseordningen, inte det tryckta klockslaget, som avgör. Så i hennes fall så är det så att tvilling nummer 1 är äldst. Även om tvilling nummer 2 skulle få ett klockslag, förlåt, som är tidigare, så är tvilling nummer äldst i juridisk och medicinsk mening ändå äldst.
Det där klarade du väldigt bra, Jenny. Det var en knivig fråga.
Det var en svår fråga.
Vi tar en till fråga och den kommer ifrån Ingrid. Tack för en bra podd.
Tack själv,
Ingrid. I avsnittet 26 november vad folk har koll på.
Ja, kul.
Ja, men i avsnittet 26 november talade ni mycket om Charlene av Monaco, att hon stannade kvar i Sydafrika i över ett halvår. Men jag kommer också ihåg skriverierna inför hennes bröllop med Albert. Jag har för mig att hon försvann under en längre period precis innan bröllopet och att det spekulerades då om hon ångrade sig och inte ville gifta sig med honom. Vad var det som hände?
Ja, men gud, ja, det stämmer. Det var ju otroligt mycket rykten då i svang.
Ja, jag kom, det var först när jag såg Ingrids fråga som jag kom och, liksom, jag hade nästan glömt bort det.
Ja. Jag kommer ihåg att jag blev uppringd då av en svensk-fransk journalist som jag känner som faktiskt berättade då att Charlene hade försökt att lämna Monaco men blivit stoppad av polis på flygplatsen. Och det här var ju hela världspressen som skrev om det här. Vad som exakt hände, det vet ingen. Eller klart, de inblandade vet det. Hovet i Monaco förnekar att den här händelsen ägt rum. De förnekar att hon blivit upphämtad på flygplatsen och så vidare. Så det är lite av ett mysterium. Självklart har det här paret haft upp- och nedgångar i sitt äktenskap. Det har varit tydligt. Men just den här storyn, jag skulle så gärna vilja veta exakt vad som hände där. Det är ändå väldigt intressant.
Väldigt intressant.
Många har ju tolkat sen bilderna från bröllopet att nej, men titta, här kommer tårar. Hon måste vara så förtvivlad. Medan andra bara, men lägg av, det är ju tårar av lycka, hon gifte sig.
Ja, verkligen, hur det kan uppfattas och tolkas så olika. Ja. Okej, här kommer en fråga från Thomas. Den här tycker jag är lite knivig. Är du med, Jenny?
Mm.
Min fråga är om Ryssland skulle bli en monarki igen. Finns det någon från tsar-släkten som kan bli tsar eller dog hela den släkten ut i samband med revolutionen?
Oj, väldigt, väldigt spännande fråga. Jag kan säga så här, den är väldigt hypotetisk för att jag tror inte, med tanke på hur Ryssland ser ut idag och dess statsskick, att man ens funderar på att införa monarki igen. Sen har det här med tsarfamiljen och efterlevande, det har ju liksom debatterats upp och ner och fram och tillbaka. Och, jag är osäker på vem som finns kvar eller på vilket sätt man skulle kunna återinföra just den familjen vid tronen. Skulle det vara så att Ryssland vill bli en monarki igen? Absolut, man kan säkert leta upp en lämplig kandidat från den familjen eller liksom grenar av den familjen om man då inte utser någon ny. Men mycket spännande fråga, absolut. Mm. Jag tror inte vi kommer se det i nära framtid.
Vi tar en fråga från Jossan. Vilka titlar kommer prins Williams barn få när han blir kung?
Ja, titeln prins av Wales, den går ju till tronarvingen och den fick prins William av sin pappa när Charles blev kung. Nu har vi ju en ny tronarvinge den dag som William blir kung och det är ju sonen prins George och han blir då prins av Wales. Hans framtida hustru blir prinsessan av Wales för att kvinnornas titlar följer ju männens. Sen så kan monarken dela ut titlar och det gör man ganska friskt i Storbritannien.
Man är bra på det då.
Mm. Ofta får man en ny titel när man gifter sig. En titel som man nog håller lite grann på ett par generationer framöver är ju möjligtvis hertigen av York, före detta prins Andrews titel. Den är ju lite solkig just nu, så kanske väntar man med den en generation eller två.
Mm, det har vi pratat om innan.
Mm.
Det känns som den får vila ett tag
för den göra.
Innan den får återuppväckas.
Mm.
Okej, vi tar en fråga från Josefin. Om det hade blivit kvinnlig tronföljd redan på Hagasessornas tid och kungens äldsta stora syster hade fått tronen, hur tror ni hon hade tagit an rollen och vad tror ni kungen och hans barn hade då jobbat med?
Prinsessa Margareta är ju prinsessan Sibyllas och prins Gustav Adolfs äldsta barn. Hade vi haft kvinnlig tronföljd då så hade hon ju blivit drottning Margareta. Jag känner ju henne till person men inte liksom, jag har inte träffat henne på det viset att jag kan uttala mig om vad hon skulle bli för typ av drottning. Men det lilla jag vet om henne är att jag är inte säker på att hon hade trivts i rollen. Men hon vill vara väldigt privat. Hon är inte så intresserad av att synas eller stå i
Är det hon som bor i Storbritannien?
Ja.
Ja, just det.
Precis. Mm. Men om man då kollar på kungen och hans barn och vad de kanske hade jobbat med. Kungen hade absolut varit någon slags lantbrukare eller godsägare. Han älskar det. Han älskar att vara på Stenhammar. Han kan lätt manövrera en både traktor och grävskopa eller grävmaskin. Och väldigt bra på just det planeringsarbetet kring skötsel av både mark och djur och sådär. Så det är min gissning. Victoria, absolut, kanske blivit veterinär eller jobbat som advokat med mänskliga rättighetsfrågor.
Ja, någonting som är, ja, eller kopplat naturen känns. Ja. Mm.
Kanske någon sån här konsult inom miljö- och klimatfrågor. Prinsessa Madeleine, hon har nog visat tydligt vad hon vill. Och det handlar om entreprenörskap, skapa företag. Hon har ju startat Min Län nu, det här hudvårdsföretaget. Prins Carl Philip har också redan valt.
Det var jag tror att Madeleine... Jag vet, det bara poppade upp i mitt huvud nu. Jag tror hon hade varit gallerist.
Mycket
gallerier
möjligt.
Gallerier och med egen regi då. Såklart.
Hon har ju läst mycket konsthistoria.
Ja, men hon känns bra på liksom att mingla och estetiska och nätverkande och företagande.
Absolut.
Det bara dök upp i mitt huvud.
Och Carl Philip har ju redan valt livsinriktning på sitt arbete, och det är ju som designer.
Nej, han har blivit Formel 1-förare.
Ja, fast det är svårt att kvala in där.
Ja, nu har
ju jag då en sambo som är extremt intresserad av Formel 1. Att ta sig in i det gänget.
Men du förstod vad jag menar.
Jag förstår vad du menar.
Ja, jag tror att det hade varit kanske något med bilar, kanske.
Ja, fast design.
Ja, det är svårt. Ja. Det där har han ju både och. Men vad roligt det var att sitta och spekulera lite.
Ja,
ja,
absolut.
Vi tackar för den frågan från Josefin. Okej, det var en hel drös med frågor, men vi har så många kvar så att jag har bestämt att även nästa avsnitt ska vara ett frågeprogram.
Härligt.
Ja, men jag känner att vi också efterfrågar frågor hela tiden, och det är ju så att så många vill ta del av din kunskap, och då får vi bjuda på det helt enkelt.
Absolut.
Men jag tycker att vi rundar av för den här gången.
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.